Ja, Cyndi Lauper och Girls Just Wanna Have Fun. Och då vet du att det är dags för Kulturbordellen. Det enda program som pratar om kultur i Tyresö. Och det sker ju naturligtvis i Tyresö Radio 91,4 MHz. Och den som ser till att det här händer, det är ju jag då, Niklas Wennergren. Och dagen till här ska vi prata böcker. Vi har med oss Helena Dahlgren som ofta är gäst här. Och hon har precis gjort klar en ny bok som alla kan läsa. Och det låter väl fantastiskt spännande. Eller hur, Helena? Det tycker jag i alla fall du.
Det tycker jag också. Och det är faktiskt två böcker som kommer på en gång. Och inte barnböcker eller hästböcker den här gången, utan det är kärleksböcker för vuxna. Historisk romance. Två på en gång.
Love books.
Mm, precis. På förlaget Love Reads som ligger på Forum. Ja. Ett av Bonnierförlagen.
Mm. All right.
Så är det.
Det är så. Ellens val.
Mm.
Och det är två böcker.
Ja,
har du skrivit båda, har du skrivit klart båda två?
Ja, i och med att båda två kommer samtidigt så har jag skrivit klart båda två.
Jaha, okej.
Okay. Ja, det är så det funkar, vet du.
För, heter båda Ellens val? Blir det inte svårt att...
Serien heter Ellens val och första boken heter Det nya livet och den andra heter Kärleken. Att Ellens val är liksom serienamnet som kommer finnas på samma sätt som att Ödesryttarna är serien för hela min andra bokserie.
Ja.
Så är det.
Jag förstår det. Och det här är alltså en bokserie som kommer att vara i många avsnitt då? Längre än Isbjörnens folk, eller vad heter den?
Ja, alltså så här är det ju. Det här är ett väldigt roligt projekt. För att jag blev tillfrågad för ungefär 2 år sedan nu. Om jag ville vara med i ett så kallat writers room. Ja. Och writers room är ju väldigt vanligt inom film- och tv-världen. Att man sitter, några författare och dramaturger, och bygger upp, i det fallet, en hel säsong av en tv-serie till exempel, och skapar en värld, karaktärer och avsnitt och så. Men det är ju inte riktigt lika vanligt inom bokbranschen. Men då var Bonnier-koncernen lite sugna på det. Så att en av förläggarna på Forum hörde av sig till mig och frågade om jag ville vara med och starta det här konceptet och också skriva de två första böckerna. Och jag tyckte det lät jättekul. Så att jag tackade ja.
Mm.
Och sen i januari 2019, på den tiden som man fortfarande fick sitta i fysiska rum med folk. Little did we know.
Jag kommer ihåg det.
Så, ja, eller hur? Man blir lite nostalgisk. Då gick jag in och satte mig tillsammans med min förläggare på Forum och en dramaturg som heter Sara Waldebäck som har jobbat väldigt mycket inom film och tv.
Mm.
Och med oss hade vi direktiven att vi skulle ta fram konceptet för en helt ny bokserie som skulle kunna bli, precis som du var inne på, väldigt många böcker. Man tänker Isbjörn, vad heter de? Inte
Grottbjörnens folk heter de.
Nej, jag tänkte på Sagan om isfolket.
Så är det ju.
För Grottbjörnens folk har inte så många böcker faktiskt.
Nej, det är väl bara 3 stycken eller något sånt där.
Ja, eller 4 kanske.
Ja,
okay. Men tanken var att vi skulle ta fram ett koncept som funkar att yngla av sig till många böcker. Och så skulle det vara gärna historiskt också. Och med kvinnor i fokus.
Ja.
Gärna under 1910-talet. Det var det vi hade med oss. Och sen så satte vi oss och började leka värda tillsammans. Som man gjorde när man var liten, du vet.
Ja.
Och så byggde vi fram en värld som vi gillade.
Okej, okay, då får du visualisera det. Vad leker du för värld om det ska vara 1916 i Sverige? Vad säger du då, Sarah?
För jag
skulle vara helt körd. Det där jag skulle möjligen tänka på, det är ju om jag skulle ha en sån där cykel med ett stort framhjul.
Ja. Nej, alltså jag har ju läst Ann på Grönkulla flera gånger än jag kan räkna. Och de böckerna utspelar sig under 1910-talet. Och jag älskar även Maria Gripes skuggserie som utspelades under första världskriget i Sverige.
Mm.
Så att jag hade ju lite referenser innan på böcker jag tyckte om. Och de referenserna tog jag med mig in när vi började jobba fram konceptet. Och sen så bestämde vi oss för att vi ville skriva att jag skulle skriva om en universitetsstad. Och att vi skulle börja 1915 med att en ung kvinna kliver av tåget i den här fiktiva staden som vi hittade på. Så börjar första boken med att Ellen, som huvudperson, 18 år gammal från från landet. Kliver av tåget i Ljungsala, som är den fiktiva staden som vi kom på. Mm. Det är väl lite grann en blandning mellan Uppsala och Lund kan man tänka sig. Men
vad heter staden? Den... Sorry, Ljungsala?
Ljungsala. Mm. Men med den här fiktiva friheten som man får när man hittar på en stad. Mm. För menar, skriver man om en stad som finns så kan man ju räkna med besserwisser-mail från personer som gärna vill berätta för en att kaféet ligger på fel gata och det stängde ner året innan, så tyvärr.
Ja, men alltså, jag har tänkt på det där. Gjorde inte Conan Doyle liksom klart för alla att det där ska man inte bry sig om? Eller,
jo,
både
nej,
för
precis,
läsare och, både läsare, för läsare och för titlar. För hans...
Just det, Baker Street, ja, precis.
Baker Street 21B finns ju inte, utan det finns ju bara Baker Street
21. Numera, fast det är ett Sherlock Holmes-museum, men då fanns det ju inte.
Nej, precis.
Precis, nej, men vi tyckte ändå att det var ganska skönt att kunna jobba med en fiktiv stad där, så det gjorde vi. Och efter 5 stycken sådana här writers room-träffar och väldigt mycket hemläxa som tilltalade mig som gammal... Ja. Skoltjej och duktig flicka, precis. Så hade vi en så kallad bibel på nästan 200 sidor med väldigt detaljerad information om alla olika karaktärer, om den här världen och olika platser och geografi. Och vi skrev även synopsis till 10 böcker. Så minst 10 böcker ska det bli. Och jag har då skrivit de 2 första. Och sen är tanken att... Det ska bli lite så här författarstafett. Det är väldigt kul att olika författare ska få chansen att skriva om Ellen. Givetvis då utifrån de här kriterierna som vi har skapat.
Ja.
Man ska få den här bibeln och kunna titta i som stöd. Så att man inte helt plötsligt tittar på, jag vet inte, en spin-off i rymden eller så. Det kanske också kan vara intressant. Vänta lite på det.
Ja.
så var det. Så det var ju någonting helt nytt för mig.
Det kan jag tänka mig. 2000 sidor.
Nej, 200 sidor. Okay. 2000. Men det är ganska mycket bara det.
Ja, men det kan man ju tycka. Det kan man ju tycka. Men om man då tänker så här att jag har pratat med andra författare som du är bekant med, men som också kan bli rätt irriterad över när skivbolag, när bokförlag och sånt lägger sig i. De vill vara inne och peta och pilla. Mm. Är det verkligen bokförlagen som ska skriva böckerna?
Nej, det gör de ju inte. Det som bokförlagen gör är ju att de gör sitt jobb. Vilket är att se till att böckerna är så som de har tänkt sig. Och just i det här fallet så var det ju ett beställningsjobb. Så då har ju inte jag några synpunkter på att de lägger sig i. Utan då får jag betalt för att göra som de säger helt enkelt. Men det betyder ju inte att jag inte fick konstnärlig frihet, för det fick jag. Jag har ju slängt in jättemycket sånt som jag tycker är roligt. Lite litterära referenser. Och det finns till och med, om man letar noga, referenser till modern popkultur och sånt. För jag tycker det kan vara lite kul att slänga in
det var,
helt andra.
Det var en överraskning.
Ja, dunkar varmt med tantstrul. Till exempel. Jag har skrivit mina första 6 scener nu, vilket är ganska spännande. Och då finns det en scen där det står... under klänningen dunkade det varmt. Tyckte jag var lite kul. För jag tror ingen någonsin har skrivit historisk romance utifrån Tant Struls.
Nej, möjligen kan jag ha gjort själv då. Men,
precis. Jag kan säkert ha gjort det, precis. Men ingen utanför Tant Strul-kollektivet.
Nej.
Men det har varit väldigt kul. Och så nu senaste året när allting bara stängde av. Och man inte haft några möten, inga signeringar, inga releasefester, ingenting.
Nej.
Då har det varit väldigt skönt faktiskt. Och sitta hemma och kastas in i den här världen.
Ja, okay.
Det känns som att jag kom väldigt nära Ellen och de andra kvinnorna i Ljungsala. Och jag har gjort väldigt mycket research också såklart och läst väldigt mycket om tidperioden och hittat böcker på biblioteket där man har intervjuat kvinnor som var unga under 1910-talet, så man får direkt liksom tillträde till deras röster.
Ja.
En av böckerna hette Kvinnors röster, det var superintressant. För att här veckan nu så var det 100 år sedan kvinnor fick rösträtt i Sverige. Mm. Som de klubbades igenom i alla instanser. Och tanken är att de här böckerna ska utspela sig fram till det. Så att den här bokserietiteln, Ellens val, det är ju lite dubbeltydigt. Dels handlar det om hennes önskan efter ett nytt liv, ett bättre liv i en storstad. Hon drömmer om att läsa vidare och finna kärleken och allt sånt där såklart. Men det är också... en resa mot valet och rösträtten. Och när de kommer till staden så lär de känna olika kvinnor i olika åldrar. Som alla går samman och har möten på kaféer och hemliga bokklubbar och sådär. Så att, det var väldigt, väldigt roligt att skriva om det. Systerskap i förändringens tid, lite grann.
Jag förstår, lite som den svenska tv-serien...
Fruken Frimans krig.
Du är snabbare än vad jag är, men...
Ja, det är inte nytt.
Precis.
Precis, exakt. Kylen,
som spelades in någon gång, ja, kan det vara 2013, 2015?
Ja, någonting sånt, precis. Ja.
Den har några år på nacken, men väldigt bra serie. Ja. Och väldigt omtryck,
väldigt bra serie. Och den, ja, men precis. Och den var en del av inspirationskällan. Och även vår tid nu, även ifall det är en annan tidsperiod. Så just det här att man tar en tidsperiod och transportera människor dit, men att ändå liksom kanske inte så mycket historielektion utan mer underhållande och spännande, och att man verkligen kommer in i världen med alla restauranger och alla kaféer och alla de här platserna som kvinnorna rör sig på. Så att vi har absolut inspirerats av tv-serier också. Men också väldigt mycket, som sagt, Anne på Grönkulla till exempel är en given inspiration för mig.
Det är inte direkt arbetarklasskvinnor vi snackar om här.
Jo, det är ju det faktiskt. Ah, okay. Lilla sossar. Ja, det är så.
jag blir lite orolig här om ingen, ja, om det bara ska vara...
Ellen, nej, men jag sa ju det bara, att Ellen kommer från landet och hon är uppvuxen under väldigt enkla förhållanden på en gård några timmar norröver från Ljungsala. Och hon har ju fått höra hela sitt liv att hon aldrig kan bli någonting. För att hon är bonddotter och för att hon är kvinna och för att hon kommer från enklare förhållanden. Men hon har ju alltid haft läshuvud och drömt om att få läsa vidare och bli någonting. Ja. Så när hon kommer till Ljungsala så inser hon för första gången att hon faktiskt kan det. Och då, tack vare olika människor i närheten, olika kvinnor som hjälper henne, så får man ju se sen om hon uppnår sin dröm. Men i och med att det är en feelgood-serie så kanske ligger det i farans riktning att hon gör det. Så absolut, det är lite en klassresa också. Men det är ju inte enkelt. Nej. För det var ju väldigt, väldigt få kvinnor utanför medel- och överklassen som kunde läsa vidare 1915. Men där var det inte sagt att det var omöjligt.
Nej.
Sen det som är så bra med fiktion är att man kan ju alltid hitta på lite också. Allting behöver inte vara precis...
Nej, det kanske var ännu svårare. Det är väl därför det kallas fiktion, kanske?
Precis. Ja, ja, exakt. Precis. Nej, men så absolut. Det finns, alltså, det är kvinnor från alla möjliga. Jag har med flera homosexuella kvinnor. Och, ja, det kändes viktigt för oss att ha med lite mångfald.
Ja.
Så det är klart. Absolut.
Det är klart. Mm. Är det därför man också har valt namnet Ellen? För Ellen var väl ett program på radion för ganska länge sedan som hette just Ellen, som... handlade både om, jag vet inte, jag kommer inte ihåg riktigt.
Nej, men jag kan säga att Ellen kom ju från...
Det var ett kvinnoprogram i alla fall.
Ja, och nu känner inte jag till det programmet, men jag kan tänka mig att man där har hämtat inspiration från Ellen Key. Och det är ju precis vad jag har gjort också. Den kända kvinnosakskvinnan och filosofen och författaren. Så att, absolut.
Ja, men det var ju just sådana saker som det handlade om. Mm. Sen... kan inte jag minnas, jag var nog inte in the age för något så märkvärdigt, tror jag. Men att det kanske hade med även med samkönade äktenskap och sådana saker att göra. Även om det ordet kanske inte var uppfunnet då. Men, okay.
Nej, men vi tyckte att Ellen var ett bra namn, just för att det påminner om Ellen Key till exempel.
Aha.
Och sen också att det är ett namn som var ganska vanligt. Både då men också nu. För tanken är ju också att det ska finnas som en brygga till nutiden. Att dagens unga läsare och äldre läsare för den delen ska vilja plocka upp den här boken och läsa.
Är Ellen ett vanligt namn?
Ja, är det? Absolut.
Är det?
Ja, jag har många kompisar som har döttrar som heter det, så absolut.
Ja, så 17. Hur är det egentligen med Rufus? Är det någon som heter det nu för tiden?
Ja, det finns en del husdjur som heter det. Jag känner en tjej som har en författarkollega som har en katt som heter det.
Ja, du ser.
Mm.
Ja.
Ska vi lyssna på Rufus Wainwright nu?
Det tycker jag.
Ja, bra. Town.
Ja, vad är det för något då?
Förlåt?
Vad är det för något då?
Det är fantastisk musik, tycker jag. Rufus Wainwright är en av de artister som verkligen har förgyllt den här karantäntillvaron för mig. För han är väldigt aktiv på Facebook och på Instagram där han gör livesändningar bland annat från sitt fantastiska hus i Hollywood Hills. Han är ju son till Loudon Wainwright III. Och en av systrarna McGarrigle, jag tror Kate McGarrigle. Och hans syster Martha är också sångare. Så det är verkligen en musikfamilj.
Då kör vi.
Vi kör. I'm gonna make it up for all of the Sunday times. I'm gonna make it up for all of the nursery rhymes that never really seem to want to tell the truth. I'm so tired.
Wainwright och låten Going to a Town, och du lyssnar på Kulturbordellen med mig, Niklas Wenningen, och med dig, Helena Dahlgren.
Ja.
Och vi pratar om någonting som kallas för Writer's Room. Vi pratar om din nya bok Ellens val, som utspelar sig på den tiden när folk hade en cykel med ett stort framhjul på.
Ja, det är din nidbild av förr i tiden. Jag är inte ens med en sån cykel i någon av böckerna. Vilken skam, va?
Det görs alldeles för lite böcker utan att tillfråga mig. Det hör jag det.
Ja, jag hör det. Däremot så blir Ellen väldigt till sig i andra boken att få åka automobil för första gången.
Ja, men det är ju väldigt, det är ju väldigt stort. Jag vet, en av mina bästa kompisar när jag var liten hette Kalle Johansson och var cirka 80 år äldre än mig.
Mm.
Och han och jag, vi var födda på samma dag. Han berättade just det, att för vi här var ju ute på Vischan i Sorunda liksom, och när den där första bilen kom, hur alla bara släppte det de hade för händerna.
Mm.
För ryktet gick ju.
Inklusive cyklarna då, med stort hjul så att alla åkte diket.
Det var ingen som hade en sån, tror jag.
Nej, inga sådana nymodigheter i Sorunda.
Nej.
Inte.
Nej, hade man ställde hästarna åt sidan och gick upp till vägen helt enkelt.
Just det.
Nåväl. Ja, vad spännande. Men jag var inne på liksom det här med, blir det inte lite styrt? Blir det inte... Jag antar att du också har sett den franska serien De Poisson, som handlar om agenter som...
Ring med en agent.
Så heter den på svenska, ja.
Ja, just det.
Har du inte sett den? Nej, men de har ju också lite den här goda idén om att kunna få fram filmmanus till sina Att det är de själva som liksom hittar de här manusen och till, till sina skådespelare och så vidare.
Alltså det här är inte på något sätt nytt. Du nämnde ju Arthur Conan Doyle innan och han skrev ju mycket beställningsverk. De första berättelserna om Sherlock Holmes var ju beställningsverk till olika tidskrifter till exempel. Och även Charles Dickens skrev ju flera beställningsverk. Anna Sewells Black Beauty var egentligen en pamflett som skulle ges ut av en djurrättsrörelse som stöd till drosskästar i London. Så det kanske man inte vet alltid, men man tror att det finns en ganska segsliten myt om författarskapet. Jag tror att folk tror att vi är mer begåvade än vad vi är faktiskt, för att ibland behöver vi faktiskt en idé för att komma loss. Och jag har faktiskt pratat med författarkollegor om det här. Att just det här med lagom stränga ramar är väldigt, väldigt bra för kreativiteten. För att om någon säger till mig, okej, jag får ett förskott. Du ska ge ut en bok om ett år. Gör vad du vill. Ja, men då händer ingenting.
Nej.
Så att man behöver vissa förhållningsregler, åtminstone jag. Och så inom de ramarna sen så kan man ju börja flaxa runt och hitta på saker. Så att jag tror att det här kommer komma mer och mer faktiskt. Och vi har ju sett under de senaste 10-20 åren i bokbranschen att just förläggare och redaktörer får en mer tongivande roll. Tidigare, jag vet inte, man tar någon som... det finns ett exempel, någon gammal svensk författare som lämnade in sina manuskript. Det var någon Strindberg kanske. Där gjordes det ju inte mycket. Förutom kanske att man rättade något litet stavfel eller så. Men nu för tiden så finns det ju, det är ganska vanligt att redaktören och förläggaren är medskapande på ett annat sätt. Och då ser man ju också till exempel i Storytel och ljudboksvärlden och sådär. Att många inom branschen har en önskelista, både för författare man vill jobba med men också kanske teman och genre man vill ta sig an och så. Och så var det ju med Ellens val, att man ville gärna ha historisk romance som ska tilltala både unga kvinnor och lite äldre kvinnor. Och just att det här bladvändarperspektivet ska finnas med också. Att man ska kunna liksom pizza ut både lite längre berättartrådar under flera böcker men också lite kortare avslutade saker.
Kan det kanske rent av vara befriande att förhålla sig inom vissa ramar? Om man tänker att
faktiskt.
Det är bara det här du får skriva om. Det är det enda vi betalar för.
Sen så, som sagt, så kunde jag ju fylla de ramarna med väldigt, väldigt mycket, visade det sig. Jag blev förvånad faktiskt över hur kul jag tyckte det var att skriva de här böckerna.
Ja, men... Och trots det så hade du inte med någon cykel med stort hjul.
Nej, vi återkommer ständigt till detta.
Ja, det ligger lite som...
Ja, men vet du vad? Men... När jag skriver nästa bok så kanske jag kan be min förläggare om du kan vara andra redaktör. Så kan du läsa manuset om du vill.
Absolut.
Och sitta där med rödpenna och fundera på ställen. Det här skulle du eventuellt kunna passa med en cykel.
Ja, jag har undersökt texten och jag har strykit under den, tycker vi kan få in en cykel.
Just.
Ja. Om vi ska vara lite seriösa då. Jag tänker så här, vilka historiska, det här pågår ju under det första världskriget. Vilka historiska händelser plockas in och nämns? Och ska vi vara riktigt ärliga, har inte jag så där jättemycket koll på vad Sverige gjorde under första världskriget?
Nej, alltså Sveriges roll var ju inte så otroligt stor under första världskriget. Men man orörde sig jättemycket över kriget såklart. Och inte minst så kände man ju av ekonomiska begränsningar. Till exempel, det var ju väldigt vanligt att man kunde inte längre köpa vanligt kaffe utan att det var svindyrt. Utan man drygade ut det med... kikärtsmjöl till exempel och till och med bark, andra sådana saker. Så att det har jag med i boken. Just det här, jag tror jag skriver någonstans att kriget märktes mest i vardagen, i det lilla. Och så tror jag att det var. Men sen har jag har gått med i olika historiska forum och prenumererat på olika historiska tidskrifter och så har jag försökt lite som en återkommande refräng få in referenser till kriget. För man läser ju tidningar såklart i den här universitetsstaden och diskuterar kriget. Och i början så har precis slaget om, vad heter det nu, Gallipoli-halvön heter det väl. Där det pågick en strid i nästan ett år, tror jag. Gallipoli, precis.
Gallipoli, ja.
Ja, precis. Jag tänker alltid på den där ön där sköldpaddorna finns. Så det är inte alls rätt.
Nej, det är Galapagos.
Precis, men det är väldigt tokigt. Ö som ö på G. Nej, men så att jag har försökt att ha med lite lagom mycket. Och det är ju lite av en utmaning när man skriver historiska romaner.
Mm.
Att det ska vara med lagom mycket, för det får inte bli korvstoppning heller. Det ska ju inte bli så att man hör Hans Viljus börja prata. Året var 1915. Det är inte jättekul.
Vill man inte att alla verk ska börja så?
Ja, kanske. Om det dyker upp en cykel. Med en stort framhjul. Möjligen. Nej, men det har varit väldigt kul. Och också på in på så här ganska nördig detaljnivå. Jag tycker ju sånt är kul. Jag skulle skriva, funderade först på att skriva en julscen i början av andra boken. Och då hade jag gärna velat att man skulle kunna sätta upp julstjärnor till exempel.
När du säger en julscen, är det en cykel inblandad?
Nej, en J. Och då hade jag gärna velat ha med julstjärnor. Men då kollade jag upp och fick reda på att de började inte tillverkas kommersiellt i Sverige förrän 1923.
Nej,
det fanns ett fåtal julstjärnor. Ja, det visste jag var just 1923.
Nej, inte 1923, men jag vet faktiskt vem som började sälja dem så att alla hade dem. Och det skedde under det andra världskriget. Och det var,
just det.
Det var vår gode vän som heter Erling Persson.
Erling Persson, just det, han ja.
Ja, som alltså precis startade Hennes & Mauritz. Och han började faktiskt som försäljare.
Med att sälja julstjärnor.
Ja, det var alltså man hade ju täckt fönstren så under så lång tid.
Just
så att när det här var över så var det, då skulle alla ha en sån här julstjärna. Och han hade kontor i en port på Sveavägen där han också sålde bläckt eller utbytbara reservoarpennor.
Underbart ju.
Ja, det vart ur och penn sen. Helt sjukt. Mm. Men alltså, det trodde du inte jag visste, va?
Nej, det trodde jag faktiskt inte. Du förundrar mig ännu en gång, Niklas Wennergren.
Ja, ja, så är det.
Så är det.
Berätta vidare om incidenten med julstjärnan.
Nej, det var ingen incident. Det blev ingen julstjärna för att det var alldeles för tidigt.
Just det. Men vad hade man istället?
Men det blev inget julfirande, utan vi bestämde att vi började vid 13-helgen istället.
Ah, okay.
Vi kunde få in lite Shakespeare och sådär.
Ja, ah, okej. Okay.
13-dagsafton. Mm. Så blev det. Och det är lite kul faktiskt, för att jag har ju skrivit en hel del scener och kapitel som faktiskt inte finns med i den färdiga berättelsen. Så att jag har ju liksom skrivit under mitt writer's room, så jag var den enda författaren som var med där. Så det följer lite på mig att göra olika övningar för att liksom slå an tonen som jag sen skulle ta med mig när jag började skriva. Så då blev det så att jag skrev olika beskrivningar av platser som var viktiga och sådär.
Ah,
bland annat då en julscen. För jag tänkte att det är väl ett bra tillfälle att få fram karaktärerna i ett sammanhang där de är ganska avslappnade, men kanske också tänker på kriget och personer som inte finns där just nu och sådär. Så att så har jag gjort också, att jag har skrivit texter som inte sen har använts. Och det kan man ju tycka kanske är slöseri, men det är faktiskt inte det. För man lär sig jättemycket. Både om karaktärerna och språket och platserna. Så det kan jag rekommendera om det är någon som vill ha lite skrivtips, så att när man försöker ta sig in i en ny värld som man vill skriva om, då kan det vara jättebra att göra så, att man skriver olika scener för att komma igång. Så det har jag gjort här.
Coolt. Och vilket bra tips till alla som sitter hemma och undrar hur fan de ska skriva en bra roman som utspelar sig under första världskriget.
Till exempel.
Vi börjar röra oss lite mot sitt slut, men lite till ska vi hinna med. Och det är just där. När kommer dina två böcker?
Nej, de släpptes ju förra veckan. Eller nu i veckan, i måndags. Den 8 februari.
De finns ute nu. Finns redan i bokhandeln.
Ja, och till exempel i Tyresö bokhandel har jag sett. Och nu är jag lite krasslig just nu. Men så fort som jag är frisk så tänkte jag springa förbi där och signera. Så att om man vill ha signerade böcker, som dessutom har fått väldigt fina omdömen än så länge av läsare, så kan man springa till bokhandeln.
Mm. Vad roligt. Men kommer du att, kommer man inte kunna göra någon boksignering i vanlig ordning som man gör?
Nej, det tror jag inte. Det känns som att allt, nej, jag tror allt sånt är lite lagt på is just nu faktiskt tyvärr.
Ja.
Men kanske till sommaren eller hösten. Vi vill se vad som händer med vaccin.
Men om man vill ha en signad bok av dig, kan man kontakta dig på Facebook eller kan man på Instagram? Eller,
ja, det kan man göra. Jag har ett antal böcker hemma. Men sen som sagt så tycker jag att man ska stötta vår lokala bokhandel. De har ett antal exemplar nu och de vill säkert jättegärna köpa in fler om det finns intresse. Så att prata med Louise och dem där i bokhandeln.
Okej, det är så. man kanske kan göra en deal med bokhandeln att man får sin bok signerad och eller
absolut.
Att man köper sin bok först och lämnar den och får den signerad.
Så kan man göra. Så har jag faktiskt gjort flera gånger med Ödesryttarna där.
Mm. Spännande.
Så det funkar.
Ja, vad kul. Då kan man alltså få signade böcker.
Absolut.
Ja, blir det något uppträdande på biblioteket den närmsta tiden?
Inte vad jag vet. Som sagt, det känns som att allt sånt är avbokat nu. Förra året, precis innan corona kom, så hade jag jättemycket biblioteksbesök runt om i Sverige och så. Men det har ju helt stängt in, eller ställts in, rättare sagt. En del har försökt sig på digitala events och sådär, men jag vet inte, är det lika kul?
Nej,
det jag tycker är det inte. Att det här med Skype och så, det är alltid lite grann som en gammal seans, att man sitter där, hör du mig, nu försvinner du. Kom tillbaka.
Det enda roliga har ju varit liksom, det enda som jag egentligen tyckte var kul, om man tänker så här, de enda två sakerna som var kul, det var någon stor rockkonsert man skulle ha. Det var ju skittråkigt ända till Rolling Stones kom i 80-årsåldern.
Ja, exakt. Det var ju skitkul.
Totalt så här, slog alla med både teknik och... Ja, det var ju absurt.
Och de hade så jävla kul. Man såg, alltså, jag har ju sett dem live många gånger, men det var länge sedan man såg dem så glada. Charlie Watts satt där liksom och såg helt överlycklig ut.
Ja, verkligen. Men så var det ju också det som man såg i veckan.
Just det, med stackars advokaten som fick kattansikte. Jag är ingen katt, jag är här. Det var helt fantastiskt faktiskt.
Alltså, jag höll på att dö.
Ja, mitt under en domstolsförhandling så har man inte bort kattfiltret. Det är otroligt olyckligt. Väldigt, väldigt roligt.
Ja, och jag har ju kollat på mina de där. Jag hittar inte mitt kattfilter.
Nej, du har inte gjort det.
Nej, jag vill ju vara en katt nästa kommunfullmäktige.
Givetvis.
Ja, så är det ju. Ja, det är alltid jättekul att ha dig med.
Det är alltid kul att vara med.
Så är det ju. Det ryktas också om att du har varit på AV med någon riktig famous celebrity.
Ja, precis. Ja, digital då givetvis.
Kan vi ta det innan vi stänger av det här? Ja, digitalt.
Ja, men absolut. Ja, i torsdags nu så hade förlaget som ger ut Ellen-böckerna, Lovebreeds, en digital AV med nästan 120 besökare, tror jag. Och en av gästerna förutom jag var Julia Quinn. Nej, heter hon Julia Quinn? Ja. Som har skrivit Bridgerton, som var en av de absolut bäst ratade och mest sedda serierna på Netflix just nu.
Ja, då fick du genast tanken att vi kanske kan... Du kanske kan göra någonting utav min.
Who knows? Ja, nej, men det var kul. Ja, men det var kul i alla fall.
Pratade ni med varandra?
Vi vinkade lite åt varandra och sa hej. Det var morgon i Seattle där hon satt och kväll hos oss. Så att hon hade kaffe och vi andra hade vin. Det var lite annorlunda stämning.
Ja, det är klart.
Men
är Bridgerton en amerikansk serie?
Nu spelar sig i England, utanför London. Men hon är ju amerikansk.
Alltså, är hon? Det är ju...
det är hon. Hon är väl troligtvis den största romansförfattaren i världen. Hon har ju skrivit massvis med böcker i 25 år nu.
Ja.
Så att, det är lite imponerande.
Men väldigt få fotbollsböcker.
Ja, inte så många fotbollsböcker.
Kanske därför inte... Har så här 100% koll på
det. Det skulle kunna vara det. Och ser de där cyklarna också. Det är tråkigt.
Det är exakt de cyklarna. Helena, som jag sa tidigare, eller som jag började säga, allt är kul att ha det här.
Ja.
Vad är nästa projekt?
Nästa projekt är faktiskt att jag ska skriva en ny novellsamling om Ödesryttarna. Som kommer till hösten.
Jaha.
Tror jag. Mm. Okay. Och sen så har jag en till vuxenroman som jag har kontrakt på faktiskt på Forum med samma förläggare som har gett ut Ellen.
Ja.
Och där finns det inget utgivningsdatum än, men jag skulle tro att den kommer kanske nästa år någon gång. Och det blir lite mer åt psykologiska thrillerhållet kan man säga. Det handlar mycket om litteratur och besatthet och andra roliga saker som jag brukar återvända till. Så att, det känns väldigt kul. Det är liksom någonting helt annorlunda än det jag skrivit tidigare. Och jag tror att alla som känner mig kommer känna igen tonen och innehållet väldigt mycket i den boken. Så det blir kul.
Ja. Mm. Ska vi avsluta med lite musik?
Ja, det tycker jag. Vad ska vi ta och lyssna på nu? Kanske lite Katie Lang, Laura Veers och Nico Case, va?
Ja,
vad tycker du? Snacka supergrupp. Det är ju bästa sedan Traveling Wilburys, tycker jag.
Ja, det kan man säga. Man gör så mycket supergrupper nu för tiden.
Nej, precis. Det var väl något också med Jack White bland annat. Men det var inte alls så bra.
Nej, det var det inte.
Nej.
Det här är bättre. Best kept secret. Working at the table that your father made. You're gonna teach guitar to half the kids across LA. All across LA. Half the kids across LA. Ja, just det, du har lyssnat på Kulturbordellen i Tyresö Radio 91,4 MHz med mig, Niklas Wennergren. Och vi har pratat med Helena Dahlgren och om hennes nya bok Ellens val, som du alltså kan köpa i Tyresö bokhandel. Tack för mig och på återhörande.